Hej fina du och välkommen till podcasten Jag har tappat det. Mitt namn är Jonna Stark och det som håller i den här podcasten pratar om allt möjligt inom personlig utveckling, hälsa och mycket fokus på just tapping såklart. I veckans avsnitt så har jag en speciell gäst med mig. Det är Sandra Aggemo, soul coach, sårbarhetsminister och en fantastisk fin människa. Och hon är med och pratar om sårbarhet här i veckans avsnitt. Vad är egentligen sårbarhet? Hur är man sårbar? Och vad bör man egentligen tänka på när man är mer sårbar? Det blev ett väldigt, väldigt, väldigt fint avsnitt. Så vi kör igång på en gång. Så, här sitter jag med Sandra Aggemo. Hej, välkommen hit. Så roligt att ha dig här.
Ja, men tack. Så fint att få vara här.
Så berätta, vem är du och vad gör du, Sandra?
Jag kan börja med att berätta att jag är mamma till två döttrar. Så det upptar ju en stor del av min själsliga närvaro, emotionella närvaro och mentala närvaro just nu. Och de är ju, som vi pratade om innan, de är ju typ 2 och 5. Så det är intensivt och jag utvecklas ju som fan i, både i mig själv och liksom i moderskapet. Det är ju en mognad liksom, att komma in i det. Så det är en stor del av det jag liksom gör och är i. Och parallellt med det så har jag en extremt meningsfull liksom, jag menar, ett karriär eller arbete där jag jobbar som soul coach och mentor. Och där jag även föreläser och håller workshops och min liksom ingång i den här, man ska säga, branschen där jag jobbar med personlig och själslig utveckling har ju varit sårbarhet och känslor då kopplat till det. Alltså att göra utrymme för att vara människa. Och i det innebär ju det att känna massa olika känslor. Så hur kan vi bli mer toleranta, resilient för att liksom kunna känna alla de här olika känslorna? Och egentligen, hur kan vi på bästa sätt ta hand om den mänskliga upplevelsen och göra det bästa eller leva fullt ut när vi är här. Så det är mycket av mitt mission. Och utöver det så är jag en person som jag älskar att dansa, gärna fritt till musik. Jag älskar musik. Jag älskar jag älskar humor. Jag gillar att se humor i, jag vill säga allt, men det är med försiktighet såklart, med respekt för allvaret. Men jag tycker att humor är en sån himla viktig aspekt i utveckling också. Jag tycker att det kan hjälpa oss väldigt mycket med den här distansen till oss själva. När vi kan kliva några meter från oss själva och se allting med lite mer lättsamhet och kanske nyfikenhet. Och sen är jag en riktig så här kroppsjunkie på så sätt att jag älskar min kropp. Jag älskar att röra vid min kropp. Jag älskar att röra på min kropp. Jag älskar att utmana min kropp. Alltså stoppa händer, yoga, olika typer av styrketräningar. Och varit väldigt aktiv hela mitt liv. Både med fotboll och innebandy och spelat fotboll på hög nivå. Men alltid älskat liksom kroppen. Och jag märker också att det är ett verktyg även i min coachning och när jag möter människor. Det är en sån viktig del, det kommer vi komma in på senare. Men det är en viktig del, kroppen. Komma ner i kroppen.
Ja, det kan man verkligen se på din Instagram. Att du strålar verkligen kroppspositivitet när du dansar. Och verkligen visar dig. Det är en så härlig utstrålning. Jag älskar dina videos.
Ja, kul att höra. Det är fint. Det är liksom, jag känner mig väldigt levande där och då. Jag hoppas att jag kan inspirera andra till att få vara mer i den kroppsliga upplevelsen. Snarare än i det här utanför perspektivet. Där vi blir väldigt dömande och liksom, hur ser det där ut? Men okej, hur känns det då? Hur känns det? Liksom, det kunde jag sakna när jag pluggade till civilekonom då innan jag bytte karriär. Och det jag upplevde att jag saknade mycket i utbildningen, det var faktiskt mer sinnliga upplevelser. Alltså, hur känns det i min kropp? Hur smakar, hur luktar? Alltså att man har en helhetsintegrering i inlärning. För ofta är det mest här intellektet som får vara med. Man läser i en lärobok och man tentas av. Men hur kan man liksom inkorporera alla delar? Och kanske också tänka på det mer i miljön som man studerar. Och kanske också ha fler kurser som inkorporerar eller blandar in fler saker än bara intellektet. Jag har ju sett nu att man har på Handelshögskolan exempelvis kurser inom lycka. Och det är ju ett sätt liksom att börja prata mer om de kroppsliga sensationerna och vårt varför, varför vi är här. Och jag tror att alla utbildningar behöver det där, att få in flera perspektiv än bara intellektet. Jag tror att vi skulle lära oss så mycket mer
Ja.
genom att föra in det.
Ja, verkligen. Och det är ju bevisat att ju mer saker vi påverkar i hjärnan, i vår kropp, desto lättare är det att ta in saker också. Så det...
Eller hur? Det
Ja.
finns det ju forskning på, så att det är ju
Ja.
vi hoppas, det är väl på gång.
Ja.
Vi är ju förändring, vi är ju en liten revolution tror jag just nu och det kommer hända massa här fram till 2030 så att det kommer
Ja.
nog komma mer.
Ja, det är jag också övertygad om. Men jag vet att du en gång i tiden kämpade mycket med stress och ångest och att du jagade perfektionen, den här som vi alla gör. Det känns som att vi alla hamnar där någon gång. Men kan du dela med dig om den här vändpunkten som fick dig att gå in mer på sårbarhet och omfamna den här sårbarheten?
Ja, men för att rama in en kontext med sårbarhet så handlar sårbarhet väldigt mycket om att show up och att exponera sig. Och egentligen, nu när jag har varit så mycket i sårbarheten, så ser jag typ inga andra alternativ. Alltså vad ska jag istället göra liksom? Ja, det är ju i sådana fall att välja ett icke-autentiskt liv. Det finns ju liksom inte på kartan för mig just nu. Men det en gång i tiden fanns ett alternativ, eller det kändes i alla fall som ett alternativ, att liksom ha på sig en rustning i form av kanske perfektion eller en mask. Jag tror alla kan relatera till den här känslan av att det är någonting jag bär, det jag vågar inte riktigt visa hela mitt jag. Så den absolut mest konkreta vändpunkten där jag kände att det var som att jag hade fått nog av att säga att det är bra, fast det inte var bra, eller jag var trött på att jag kände mig ganska endimensionell. Jag var den här tjejen som var peppig och glad, typ. Men jag längtade efter att få vara livets alla ytterligheter och vara okej med det. Så det var när jag studerade i Linköping. Du vet, vi hade varit på någon fest kvällen innan och det hade varit röjigt och rivigt och man vaknar upp och jag var bakis. Och jag vet att min sambo då, han var hemma i Stockholm och jag var i Linköping och jag bara kände mig så ensam. Och bara låg där i soffan och bara så här, du vet, jag hade ångest och kände bara, nej men det här känns liksom inte bra. Så vet jag att jag fick ett sms av en då kompis och som bara så här, du tack för igår, vad kul det var, hur mår du? Och det var som en vändpunkt i mig, okej, hur vill jag svara? Hur vill jag respondera på den här yttre stimulin? Vill jag sätta på en mask och säga att everything is fine och sen stänga ner? Eller vill jag öppna upp här? Känns det som ett safe space för mig att öppna upp och bjuda in? Och då valde jag att göra det, ganska rakt upp och ner, bara, jag har ångest, jag mår inte bra. Och någonting i stil med, jag skulle behöva stöd. Och den här då vännen bara, jag kommer på en gång. Och jag bara, va?
Ja.
What? Gör du? Jag blir så berörd, jag tänker på det. Och hon bara står där i dörröppningen och kommer till mig och blir den här moderliga famnen. Och det ska ju tilläggas att alla har ju inte den här positiva upplevelsen av första gången vi öppnar upp oss.
Nej.
Och det vill jag skicka ut till alla som lyssnar, att även om du inte har en positiv upplevelse första gången du känner att du tar av en mask eller sådär, snälla hjärtat, fortsätt. Våga fortsätt. För du kommer hitta ditt safe space. Du kommer hitta dina människor. Men det är så stor omöjlighet att dina människor ska hitta dig om du ständigt har på dig en mask.
Ja.
Det blir väldigt mycket svårare. Så att
Ja.
fortsätta och våga. Men jag hade väldigt tur där att jag hade en sån öppen famn som direkt kom och bara, du vet, lagade mat och tog hand om mig och liksom kunde hålla allt det där som jag kände var så fult.
Ja.
Så det var som att så här, det här vill jag ha mer av. Jag vill ha mer äkta relationer. Jag vill våga vara nära mig själv så att andra kan komma nära mig. Så det är den tydligaste vändpunkten. Och sen började jag smaka på det där i små portioner, du vet, på någon fest. Att man kanske gick lite djupare och sa liksom, ah, men jag vet inte riktigt om jag är på rätt plats. Jag skulle vilja kanske plugga det här, eller jag är mer intresserad av det här. att jag kom in mer på existentiella frågor och inte bara liksom körde på. Så att egentligen redan där öppnar jag någonstans upp för andlighet, sårbarhet och en nyfikenhet i livet. Men med små, små myrsteg skulle jag säga. Men den där gången var liksom vändpunkten skulle jag ändå säga.
Ja. Ja, men gud vad fint. Ja. Och jag tyckte det var så bra också där du sa att man alltså känner efter så här, är det här en trygg famn som jag kan? Att man först så här, inte bara nu ska jag kasta ut mig och vara sårbar till alla, utan är det här en trygg plats?
Exakt.
Och om det inte är så att man har någon som känner så, då kanske man testar det bästa man har då, att testa där och
Exakt.
känna efter.
Verkligen. Ja, och då kan ju till och med sårbarheten ibland innebära att du vet, så här, erkänna den längtan för sig själv. Att så här, jag känner inte att jag har en trygg famn någonstans. Jag är redo att söka efter det. Alltså bara det är ju ett sårbart möte med sig själv, att göra det erkännandet. Eller om du vill göra det tillsammans med en coach eller en terapeut eller psykolog. Bara det är ju också att börja attrahera in mer sådana möjligheter. Så att jag tänker också att så här, ett första erkännande, att bara så här, det vet jag är jättekraftfullt i många jag möter i coaching, att bara erkänna att jag längtar efter fler meningsfulla relationer.
Ja.
Det är en kraft i det, att bara
Ja.
säga det.
Ja. Ja, precis som du sa, att man kan söka hjälp också. För det kommer jag ihåg när jag var ny i Stockholm och kände liksom att jag saknade det där. Jag hade ingen att öppna upp för, det där innersta. Och det liksom, till slut känner jag att det måste ut. Och då sökte jag hjälp hos en psykolog. Och det är ju guld värt då att ha någon då som pratar med. Men sen
Eller hur?
såklart hittar man ju. När man väl öppnar upp sig också och börjar visa det här mer, då drar man ju till sig folk
Eller hur?
som kan vara mer sårbar med. Ja.
Ja, och där i det där mötet med psykologen gissar jag också att du fick verkligen möta dig själv på djupet.
Ja.
Och det är ju också en del i sårbarhetsresan. Alltså självklart handlar ju sårbarhet jättemycket om att det är ett klister i våra relationer, alltså en komponent för ökad intimitet. Men det är också en intimitet med oss själva.
Ja.
Att våga möta oss själva på djupet för att sen också kunna bjuda in människor vi vill bjuda in. Och att det ibland inte alltid heller handlar om att berätta allt för alla. Utan ibland kan det ju handla om att ha ångest, men att åka tunnelbana ändå. Så att hela världen liksom är där, men du sitter där med jätteobekväma känslor. Det kan ju vara sårbart nog för någon. Det vet jag har varit jättesårbart för mig. Att show up i världen, även fast du mår skit. Det
Ja.
är också en sårbarhetsövning för många.
Ja. Ja, jag pratade nyligen om det här i podden här, att när man får den här ångesten, när man känner att allting blir jobbigt, det är så lätt nu för att man sätter på Netflix eller någonting bara för att rymma ifrån den här känslan, men också att bara sitta med, att våga sitta med det och känna hur det verkligen känns. Det är verkligen, alltså, det händer någonting i kroppen då. Hela
Det gör
själen.
det. Det gör det. Den liksom övningen är så viktig att, jag menar, att börja nosa på i
Ja.
små portioner, om man inte har gjort det tidigare. Men att börja nosa på det där, det är viktigt. Och
Ja.
precis samtidigt så behöver vi ibland avleda oss medvetet. För att vissa känslor är så
Ja.
stora, som tsunamivågor, så att vi kan bara ta små portioner. Men verkligen, det är så viktigt. Och det är ju verkligen någonting som jag också vill sprida till fler. Och det tror jag du och jag delar också, det här modet som det kan innebära att faktiskt möta sig själv och allt vad det innebär att vara sig själv.
Ja. Ja, det är typ bara 1,5 år sedan någon sa till mig bara testa sitt med det. Jag bara, va? Ska jag testa sitta med? Och sen
Vad,
bara,
hur
varför har...
då?
Ja. Och sen bara, varför har jag aldrig gjort det här tidigare? Det är ju helt sinnessjukt.
Eller hur? Ja, men jag vet, alltså
Ja.
det där, jag vet första gången det verkligen sjönk in. Det var typ också så här, även fast jag har pratat om det i säkert 5 år, så var det typ 3 år sedan när jag läste något. Jag tror att det var Glennon Doyle som skriver i sin bok Untamed, där hon skriver så här, sit with fire. Och det var så här, ah, just det. För mig är det verkligen eldar ibland. Jag är ganska lätt till ilska. Alltså ganska starka liksom, emotionella eldar i mig som kan liksom verkligen variera över en dag, även fast jag är inte i interaktion med någon. Så för mig, jag förstår ju varför jag behöver göra det arbetet jag gör, även med andra. För att det har varit så otroligt mycket emotionella vågor i mig som jag idag bara, wow, nu har jag gjort plats för dem där. Sen säger inte jag att det alltid är enkelt och man agerar i affekt. Det är återigen, det är en perfektion vi alla har. Men att wow, vilken resa det går att göra när vi börjar göra jobbet i att våga sitta med våra känslor.
Ja, verkligen. Ja. Ja, så du som lyssnar, verkligen testa, sitt med dig själv, känn efter.
Ja, det vet jag att ett genombrott jag hade med min klient för typ 3 år sedan och hon skrev till mig, hon bara, idag har jag legat, hade hon gjort det, i sängen. Idag har jag legat, det var ju ganska kul, jag har legat med en känsla hela vägen. Och då menar hon på att liksom hon låg med, jag låg med känslan från början till slut. Så hon följde med hela vågen. Om vi tänker oss att det är 90 sekunders vågor eller två, ofta är det ju 90 sekunder, men de går upp och så du vet, våga vara kvar, där den toppar och så sjunker den. Och hon bara, jag var kvar i hela vågen. Jag låg med hela vågen. Hon vågade ligga med känslan. Det är ju nästan så vi ska trycka en t-shirt på det.
verkligen.
Våga ligga med dina känslor. Bästa ligget. Ja, nej, men det är verkligen, det är någonting. För det tycker jag också så här, ibland tänkte jag så här, måste jag alltid sitta? Jag fastnade ibland i så här, måste jag alltid sitta i meditationsställning när jag ska möta mina känslor? Nej, du kan lägga dig ner. Du kan, ibland behöver vi ju kanske också stå i köket, vi håller på med någonting. Men att bara identifiera och sätta ljuset på känslan, där händer ju någonting. Om vi gör det i 20 sekunder, ja men då fick den lite space.
Ja, verkligen. Jag fastnade mycket i det där. Varför har jag den här känslan? Så fokus hamnar ju bara på varför. Var kommer den här ifrån? Vad är det för konsekvenser? Eller vad är det för någonting jag har gjort? Det är mitt fel och bla bla bla.
Exakt.
Istället för bara, vad är det för känsla? Hur känns den?
Ja. Verkligen, och det var så fint. Jag drog lite kort här innan, för det är också någonting som jag tror mycket går hand i hand med sårbarheten. Alltså egentligen så andlig uppkoppling. Och för mig är inte andlighet konstigare än att ha en öppenhet gentemot livet. En öppenhet och nyfikenhet gentemot livet. Och det var så himla klockrent, för jag drog ett kort som, precis det du sa nu, så stod det ungefär så här. Vi ser ofta saker som antingen bra eller dåliga. Om det går bra för oss eller känns bra så tolkar vi det som att vi har gjort rätt. Om det känns dåligt så är det för att vi har gjort något fel eller dumt. Saken är dock den att vi alla är här för att växa och utvecklas. Och det gör vi när vi utsätts för livets ytterligheter. Det tyckte jag var så här,
Ja, det var klockrent.
klockrent. Det var
Ja,
det du
verkligen.
liksom sa nu också.
Ja, riktigt passande.
Så
Ja,
det är
hur?
någonting med att dansa de där ytterligheterna liksom.
Ja, verkligen. Ja, väldigt fint. Hur känner du att din resa från att gå från den här duktig flicka till där du skriver och kallar för sårbarhetsminister, som jag tycker är så himla klockrent också. Hur har det påverkat ditt liv? Hur har det påverkat sättet du närmar dig livet på och relationer?
Jag ser framför mig att både duktig flicka och sårbarhetsminister är kostymer. Som jag tänker att jag vaknar på morgonen, så tittar jag upp och så ser jag två krokar. Och så ser jag duktig flicka kostym eller duktig flicka kläder. Och så ser jag eller liksom sårbarhetsministerns kläder. Det är som ett val. Och när jag har börjat välja sårbarhetsministern är det som att det får plats mycket mer innanför de där kläderna. Det får plats mycket mer av livet, av mänsklighet, av att göra fel, att våga ta kritik. Den här andra liksom kostymen var ganska trång. Det var liksom lite som att så här, sätta på sig något som liksom inte kändes helt sant, för att allt fick ju inte plats. Allt det som jag var fick inte plats. För att jag tänkte att jag måste passa in i en viss ram och även vara väldigt anpassningsbar i det där så att man inte är till besvär, varken med sina känslor eller behov. Så att det skulle jag liksom, det är den starkaste liknelsen jag kan känna, att jag känner mig friare i den här första känslan av att gå upp på morgonen. Okej, jag tar den här sårbarhetsministerskostymen, den känns mycket luftigare. Det finns plats för mycket mer av mig, vilket innebär att det finns plats för mer mod och sanning. Medan den andra blir mycket mer en anpassning till någonting som jag tror att jag behöver anpassa mig till på olika sätt. Så den är liksom luftigare och liksom, ja men du vet. Och det gör ju att det är lättare att dansa. Det är lättare att skratta, äta, för att det är bara luftigare liksom. Det är
Ja.
den närmsta metaforen jag kan komma.
Ja. Kan det fortfarande komma dagar då du har satt på dig den här andra kostymen?
Oh ja. Oh ja.
Ja.
Och det som är skillnaden är väl att jag snabbare förstår och kan skifta in och byta kostym.
Ja.
Så det är ju liksom den stora skillnaden. Förr kanske jag hade på mig den där trånga kostymen i Duktig flicka kanske i veckor eller månader och till och med år. Medan nu kan det ju liksom, jag kan känna det efter en halv dag, ibland efter en timme, ibland efter bara några minuter att okej. Så det är liksom som en utandning och egentligen så är det en närvaro, att våga vara närvarande i allt som sker i livet liksom. Det är det som den andra mer luftiga kostymen
Ja.
erbjuder. Och jag tänker också i den här luftigare kostymen, där finns det också plats att må dåligt. För det fanns det inte heller riktigt utrymme för i den, liksom för mig i alla fall, det här är ju det är olika resor vi gör, men att vara duktig för mig handlade mycket om att jag hade en strävan om att vara lycklig. Fast egentligen strävade jag liksom mest efter att vara lyckad. Så det gick inte ihop för mig, för att jag kände mig sällan väldigt lycklig. Och så insåg jag liksom att just det, lyckad och lycklig är inte samma sak. Så det blev väldigt liksom, det blir trångt. Det blir väldigt trångt. I den här sårbarhetsministerkostymen finns det plats att må dåligt. Och det är ganska skönt. Även om vi människor är här för att känna lycka och nyfikenhet och liksom, så är det ju också stor del av vår tid där vi känner smärtsamma känslor och skav och obehag. Och att det är en del av att vara människa. Och jag har rätt att show up i livet ändå. Jag behöver inte styras av alla de här mekanismerna och sensationerna som är i min kropp. Det är en del av att vara människa. Det är en del av upplevelsen.
Ja, verkligen. Jag kan tänka mig, eller jag själv, när jag tänker tillbaka, att man har haft en sorts jättebra liknelse, det här med kostymer, att man sätter på sig på morgonen. Det har jag nog inte reflekterat över. Jag kommer nog låna den i
Ja, men gör det.
visualiseringen. Men att man då inte har en bra dag och så sätter man på sig de här kläderna, att allting är skit, allting är dåligt. Istället för att, som du säger, att amen, den här sårbarhetsministern, den kan ha båda delarna. Jag får vara här ändå. Ja, så himla fint. Ja,
För
verkligen.
man kan ju visualisera att det är precis som vi läste också från kortet, att då får det som får plats under kavajen eller under kostymen är ju alla ytterligheterna. Och att det är en del av att växa själsligt, andligt, personligt. Det är en del av att vara människa. Och vill vi, som de allra flesta vill, nå den högsta versionen av oss själva, där behöver vi inte tänka prestation, men jag tänker att alla har en längtan ändå efter att, liksom, vi har en strävan efter det, då behöver vi ge plats åt allt det där. Det är helt omöjligt att skippa det.
Ja, det tror jag är viktigt att man lär sig och accepterar. Det är så många som tänker att sen när jag mår bra hela tiden, bara, nej, vi kommer aldrig komma dit. Det är en del av livet. Det är hela tiden upp och ner, liksom, och
Det
det
är
är
ju det.
okej.
Och för vissa av oss är det väldigt mycket upp och ner emotionellt. Det har jag lärt mig mycket. Jag har studerat lite human design och har även fått lite stöd i att förstå min karta mer i human design. Och human design, för er som inte vet, är ju egentligen ett sätt att förstå sig själv mer. En karta man kan få ut över sina inre styrkor, behov och ja, hur man fungerar i olika sammanhang. Och där började jag förstå att jag har ett väldigt livligt inre emotionellt liv. Det kanske är någon som kan känna igen sig i det här, att vissa människor, när de är hemma en hel dag med sig själva, då har de en ganska så här stabil emotionell, alltså det är ganska så här, det liksom händer inte jättemycket inuti. Jag bara, för då var det en vän som sa, så har jag det. Jag bara, va? Vadå? Så om du är hemma, då är det liksom, då är det som en lite så här, då är det stilla. Hon bara, ja. Jag bara, okej, om jag är hemma under 7 timmar, då har jag gått igenom så många känslor. Och bara den insikten att jag behöver inte agera på varenda känsla. Jag behöver inte tänka, bara för att jag känner en jobbig känsla nu, så är inte det för att jag har ett dåligt liv eller för att jag är dålig. Det är fysiska sensationer i min kropp. Och hur stor plats kan jag göra för dem? Det är också så lite uppenbarelse att det är så himla olika också, hur mycket av den där emotionella vågorna vi upplever. Kan du känna igen att du, om du är hemma själv, kan du liksom känna en stabilitet i din emotionella, liksom, på ditt emotionella plan eller i din emotionella kropp, eller känner du?
Jag tror att om jag inte har någon annat stimuli, så här, ingen skriver till mig, ingen ringer eller någonting, då är det nog ganska stilla tror jag.
Ja, jag kan tänka mig det.
Men så fort med notis eller någonting, då kan det bara...
Exakt. Ja, precis så hon beskrev att hon har. Att när hon är helt ensam så är det liksom stilla. Men så fort en trigger eller en aktivering kommer in, eller någon stimuli, då händer något direkt. Det är lite spännande bara att
Ja,
tänka
verkligen.
kring.
Vilken human design har du?
Jag är manifester. Vad är du?
Manifesting generator.
Ja, jag kan tänka mig det.
Ja.
Vad lyxigt, tänker jag alltid då. Att ha jämn livsenergi. Själv är man såhär bara, nu är jag jättepigg, och sen bara helt död. Och folk bara, vad händer? Du var ju jättepigg för halvdag sedan. Ja, men nu blev jag supertrött. Men vi är alla olika. Och vi alla har vår
Verkligen.
funktion.
Ja, men det gäller ju att lära känna sig själv och
Det är ju det.
anpassa livet efter en själv och inte tvärtom.
Verkligen. Håller helt med.
Du pratar ju mycket om mörker också, att äga sitt mörker i ditt arbete och att möta sin smärta. Hur skulle du förklara för någon som är rädd för att visa sårbarhet, varför är det viktigt och kraftfullt och ett första steg kanske vad... Hur är man sårbar? Alltså man inte vet hur man ska vara sårbar.
Just det, och vad det ens liksom, ja, men verkligen, för vissa kan ju bara ordet vara obekant, och jag tror också, bara för att blicka utanför, så tror jag också att sårbarhet inte har kanske den mest så här attraktiva klangen. Alltså, jag tror att många gånger, för jag också när man googlar sårbarhet, nu finns det ju mycket mer artiklar och forskning, men om man tittar typ bara på Wikipedia, då har det ju länge stått liksom att det är typ svaghet eller skörhet liksom. Och det är ju klart att det finns parametrar av där det är en känsla av att vi känner oss svaga. Men egentligen, om man tittar på sårbarhet, det finns ju mycket forskning där man har frågat människor, så här, när kände du dig sårbar? Liksom. Och då är det jätteofta så här, ja men typ första kyssen, eller när jag fick nej i alla dejtingappar men vågade börja dejta igen, eller när jag gick upp på scenen, eller när jag öppnade upp mig för min mamma, eller när jag sa upp mig. Och när man tittar på alla dem, då är det ju jättesvårt att förstå att det ens har en koppling till svaghet. Alltså för alla de sakerna är ju bara egentligen att våga leva. Att våga leva fullt ut och ge sig hän i olika livssituationer. Det är ju så, liksom, det är ju verkligen att leva fullt ut.
Ja,
Att
verkligen.
våga omfamna. Så att det jag tänker, om man liksom är helt obekant till begreppet och vill börja ta ett första steg, då kan det vara liksom att faktiskt bara börja närma sig ordet. Alltså så här, vad har jag för relation till sårbarhet? Vad växte för tankar och känslor? Man kan också börja titta lite på känslor, i och med att sårbarhet och känslor det är liksom så tajt sammankopplat, för att sårbarhet handlar ju många gånger om att exponera sig känslomässigt på något sätt. Det blir ju ofta en upplevelse kanske av lite jobbiga känslor. Vi behöver skapa en motståndskraft att kunna, ja, som vi har pratat om, att kunna vara i alla typer av känslor. Så man kan också börja vara nyfiken, titta lite på vad var det för känslor som var tabu i min familj? Vad har jag för liksom känslokultur? Vad var det för känslokultur hemma hos mig? Vad var det för känslokultur när jag växte upp i tonåren? Finns det några känslor som jag just nu undviker och kanske tar lite omvägar för att inte uppleva? Och väldigt ofta kan man titta på områden där man är rädd för att få kritik.
Jag skulle precis säga det. Kritiken.
Så det är ju sånt här, när man har börjat gjort kanske internt jobb med att sätta, man kan ju intuitivt bara sätta sig ner, okej, sårbarhet betyder för mig, kan man bara skriva, sätt klockan på 5 minuter. Och sen återigen där känslokulturen, man kan kolla på känslor. Men sen som sagt, i vilka områden är jag livrädd för att få kritik? Och då kan man ju också göra en sån övning, så här, jag är livrädd att någon ska tycka bla 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 bla. Som jag upptäckte faktiskt, för att bli lite personlig, så upptäckte jag bara för några veckor sedan faktiskt, att jag har varit jätterädd för att få kritik som mamma. Och det har inte jag, alltså jag har inte förstått det. Det har varit blindfolds, jag har inte sett det. Så det är ju jättesårbart för mig att våga öppna den dörren, kanske dela med mig till mina nära relationer att det var någon klient som sa, hon bara, men du blir väl aldrig arg på dina barn? Hon bara, du kan ju allting, alltså du agerar ju aldrig affekt. Jag bara, jag är också människa. Och bara det var så här skönt, det låter ju som en jätteliten så här grej, men att jag blir också arg. Jag gör också övertramp i att jag höjer rösten eller vad det nu kan vara, som jag berättade för dig, att det blir för hårdhänt, man tar någon overall och ber om ursäkt. Så att bara där, att våga titta på, där har jag varit rädd för att uppfattas som en dålig mamma eller icke-närvarande mamma eller vad det kan vara. Och att där börja exponera sig på olika sätt. Ett sätt kan ju vara att börja prata om det, att jag är rädd för det här, eller på olika sätt börja liksom utforska, vad är det för omvägar jag tar i rädslan för att kanske få kritik. Jag vet att Brené Brown pratade mycket om det. För er som inte har hört hennes namn så är hon en guru inom sårbarhetsforskning och sådär. Så man kan googla på henne om man vill ha lite mer inspo. Hon berättade ju det att hon har gömt mycket av sig själv och sin profession innan hon gjorde det här stora TED-talket. För att hon vågade inte exponera sig. För hon var rädd att hon skulle få kritik. Och sen gick hon upp på scenen och delade sin föreläsning för liksom 10 miljoner människor plus. Och då utsattes ju hon för det allra läskigaste hon kunde tänka sig. Hon fick ju ta emot all kritik som hon var rädd för. Och det är en ganska bra metafor för vad sårbarhet egentligen handlar om. Hon går upp på scenen, hon tar emot all typ av kritik som hon varit livrädd för att ta emot, och hon överlevde. Och har idag vuxit själsligt, mentalt, personligt och är på en plats som hon har längtat efter. Men hon behövde ju ta sig igenom den där kritiken. Och hon pratar ju mycket om också att det är lätt att sitta bredvid arenan. Det är lätt att sitta vid scenen som publik och tycka massa saker. Men det är ju ofta sårbarheten som innebär när vi är på scenen eller på arenan. Och det behöver inte alltid innebära en scen med 10 miljoner människor. Det kan ju vara att vi är i ett svårt samtal där vi ska lätta vårt hjärta, eller att vi är chef och ska säga upp någon på ett sätt. Alltså, den där scenen behöver inte alltid vara med strålkastarljus.
Nej, och
Men
det kan ju vara
den...
bra också att redan vara förberedd. Alltså egentligen ska man ju inte tänka på alla negativa saker som kan hända. Men om det är så att man verkligen är rädd för kritik, vad är den värsta kritik jag kan få? Och
Exakt.
sen bara, dör jag av den?
Ja.
Eller överlever jag? Kan jag ta mig
Exakt.
igenom det? Påverkar det hur jag ser på mig själv? Att så här, ha en liten konversation med sig själv. När jag skulle lansera min stora kurs som jag har, certifierad tappningsinstruktör, så var jag livrädd. Jag var såhär, nej, 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 jag skiter i det där. Jag ställer in allting för att alla kommer hata den, alla kommer vilja ha pengarna tillbaka och säga att den är
Just det.
jättedålig. Så jag var, nej, skiter i det. Sen bara, vad var det värsta som kan hända? Ja, men det är att alla vill ha pengarna tillbaka. Ja, men då är det ju bara att jag skickar pengarna tillbaka. Det är bara att jag skickar tillbaka dem då. Det är ju det värsta.
Ja.
Och det är inget farligt. Nej, men
Eller
då
hur?
får jag tänka ut något annat liksom. Så jag hade ju så här, men ni får ångra er. Och sen var det ju en som sa, nej men det här var inte alls bra, det var inte vad jag förväntade mig. Nej okej, här är dina pengar tillbaka liksom. Vad bra att du testade.
Wow.
Världen gick inte under. Och sen finns det andra som älskar kursen liksom. Det kommer alltid vara så, alla människor är olika. Men att
Eller
ta
hur?
sig igenom det. Och gud vad jag växte av att bara så här, ja. Och att jag fick uppleva den kritiken också var ju jättebra. Att den kom på en gång så att jag fick det överstökat.
Ja, men precis, det stärker ju dig. Du
Ja.
överlevde. Och vad kände du för känslor, liksom, både i lanseringen och inför? Alltså, hur kändes det i kroppen?
Alltså jag grät ju av nervositet och den här imposter syndrom som kommer. Att vem fan är jag att göra det här?
Just det.
Ja, verkligen panik och bara nej, nej, nej. Jag startar inte ens. Skickar tillbaka alla pengar innan den ens har startat.
Eller hur? Men du push through och du vågade
Ja.
exponera dig.
Ja, och det är ju så sjukt också att det var jobbigare att få kritiken som inte fanns på riktigt än vad det var att få den riktiga kritiken.
Eller hur? Och där tror jag är en viktig poäng, den du tar nu, att alla de här, ja, men, demonerna och de inre kritikerna, allt som vi har samlat i huvudet, det är ju också en, jag tänker att det är en minnesbank för alla röster vi har hört genom hela livet, eller om man tror på tidigare liv, eller, alltså det är ju så kraftfullt hur vår hjärna kan komponera en hel orkester med skit som slängs på oss, och att det är ju inte verkligheten.
Nej.
Verkligheten är många gånger så mycket lättare för att den är också mycket mer konkret. Nu har det här hänt och nu ska jag hantera det här. Men alla de här farhågorna som kanske sker, de går ju liksom att förstora upp till, ja, men det är verkligen, och det är ju fint, för det du gör där är ju att du styrs inte av ditt inre tyckande eller potentiellt andras tyckande. Och det är också en viktig komponent i sårbarheten, att hur kan jag ta hand om mig själv och våga bli mer sårbar? Ja, men det är just det vi pratar om, kanske framför allt att våga tillåta sig själv att inte styras av andras tyckande. Vi kan ha de där rösterna och rädslorna, för vi är ju fortfarande rädda ibland. Liksom att vara sårbar innebär inte att du aldrig är rädd, snarare tvärtom. Det handlar om att du vågar ändå och kan hålla modet i handen och välja det.
Ja, jag brukar säga under när jag är i lanseringar i jobbet, när jag ska lansera kurser, så brukar jag, när de kommer, de där tankarna, så här, ni får sitta längst bak i bussen så får ni komma fram när det här är
Ja, eller hur?
över. Ja, så tar vi tur med det då.
Och det låter också som att du bjuder in en portion självmedkänsla, för det tänker jag också är det, en av de viktigaste komponenterna, tänker jag, just när man börjar utforska sårbarheten i sig själv och sen börjar kanske exponera sig på olika sätt. Självmedkänsla. Den är så, så viktig. Och på så sätt är ju sårbarhet jättetajt förankrat med vårt inre barn. Jättetajt. Alltså så att det som också händer i mina sessioner är ju att vi på både omedvetet och medvetet plan jobbar mycket med det inre barnet, att hålla det. För det är egentligen där också, du vet, den här skammen som man kan relatera till både som vuxen och som liksom barn, de tydligt verkligen gömmer sig. Det är den där känslan vi är så rädda för. Så att visa sig själv en stor, stor portion självmedkänsla och ett omhändertagande, hur kan jag ta hand om mig själv i det här? Hur kan jag ta hand om mig själv innan, efter? Behöver jag stöd? Behöver jag berätta för någon att nu ska jag utmana mig själv lite grann här? Jag ska vara modig. Skulle du kunna finnas där för mig efteråt? Eller behöver jag ta ett bad efteråt, någonting har, där man exponerat sig? Så att man verkligen, ja, man tar hand om sig själv i det där. Det är jätteviktigt.
Ja, jättefint. Har du några exempel på hur du arbetar med det här med dina klienter? Eller något tillfälle? Ser du positiva förändringar och hur arbetar du? Eller ja, hur?
Men, mycket av det som vi har pratat om ingår i mitt arbete, verkligen kring det här att sitta med våra egna känslor. Det är en jättestor del i arbetet, och där jobbar jag ju med att min coachning är både kognitiv, kroppslig och själslig. Så jag tar in alla komponenter för att verkligen få med helheten. I och med att jag ser sårbarhet mycket som en öppenhet mot livet, så tror jag på att alla de här aspekterna behöver vara med. Den emotionella kroppen, den själsliga kroppen, den mentala kroppen, den fysiska kroppen. Vi behöver alla de delarna. Så jag jobbar med alla de delarna i samtalen. Där, hur känns det i kroppen? Vart känns den här känslan? Okej, okay. Kan du hålla plats för den och så vidare? Och sen kan det också vara, ibland är det väldigt kraftfullt som klient att bara få en fråga så här: om du inte var rädd för sårbarhet, om du inte var rädd för den känslan och den upplevelsen, vad skulle du då göra? Och väldigt många gånger handlar det om olika relationer där vi skulle kanske show up på ett annat sätt. Och många gånger handlar det om att en längtan efter intimitet och kontakt med andra människor. Jag hade en klient exempelvis som, där hon kände att hon ville prata om vissa så här sexuella och sensuella och längtan efter vissa intima upplevelser med sin partner. Och där är det ju också sårbart att ta det samtalet, att sätta sig ner och bara så här: uff, jag längtar efter den här kontakten med dig. Jag skulle vilja att vi provar det här, eller jag tycker om när du rör mig så här, eller att bjuda in till sex eller intimitet. Alltså där är ju, det är ju en jättestor faktiskt pusselbit för många. Och när man börjar göra det och vågar ha de dialogerna, då märker jag väldigt stor skillnad också på andra områden i livet. Just den här intimiteten. Så där var det, där har det varit väldigt stora skiften. Just i de här intima liksom, dialogerna. Mm. Så det brukar vara liksom ett startskott. Alltså, om du inte var rädd för sårbarhet. Om du inte var rädd när vi har liksom kunnat identifiera den känslan. Okej, vad skulle du göra då? Så kan man jobba med alla de här olika delarna genom den processen. Mm. Och där är ju också jag ett stöd. För att jag tänker som alla, men både som du och andra typer av terapeuter och psykologer. Egentligen är ju vi stöd genom sårbara processer.
Mm.
Så det är ju kanske någonting som skaver eller det finns en längtan eller en dröm. Och sen påbörjas den förändringen. Och så kommer man ju alltid till en punkt där någonting känns lite sårbart eller jobbigt. Och ibland nästan panikartat. För att man är på väg att lämna en version av sig själv som har varit trygg i många, många år kanske till och med. Då ska man liksom skala av och skala upp och bli en ny version av sig själv. För det är så ser jag mycket på utveckling. Att vi hela tiden blir nya versioner av oss själva. Varken bättre eller sämre. Förhoppningsvis så känns det liksom bättre i kroppen. Men, och där är det så viktigt att ha ett stöd. Återigen där safe space. Att vi har en person som kan stå kvar när det känns sårbart, jobbigt och vi behöver vara modiga. Och bara, you got this. Jag är här. Jag håller dig. Så det är ju, för annars är det väldigt lätt att gå tillbaka till det trygga, comfortzonen. Där vi vet hur allting är. Men det kräver att våga möta sårbarheten för att göra verklig förändring.
Oh.
Och sen kan jag också dela att i mitt egna liv märker jag att våga show up. Jag skulle ha en digital workshop för ja, men 1,5 år sedan. Och då var jag på en plats där jag hade väldigt tydliga stresssymptom. Jag visste inte riktigt om jag skulle klara av att hålla den här digitala workshopen. Det var tillsammans med en annan kvinna. Men sen är det bara, jag trycker på räck eller jag loggar in. Jag är där, jag går ut på arenan så får vi se hur det här ter sig. Så jag trycker liksom igång och sen så är det en kvinna där i rummet av de här 20 personerna som liksom direkt fångar upp mig och bara så här, hur mår du Sandra? Och då bara, du vet, det bara brast för mig. Och då kände jag bara, men gud, nu är jag liksom en ledare som ska hålla space och det brister.
Mm.
Och så bara, ja, det brister. Ibland brister det. Ibland behöver det brista, ibland behöver vi falla. Så att i första anblicken så kom ju den här duktiga flickan kostymen in och bara så här, men kom igen nu, liksom skärp dig. Men sen var det bara som att jag bara kände hur den där versionen dog igen och bara så här, nej, jag är klar med den. Och fick på mig den här luftigare kostymen och fick faktiskt till slut säga, vet ni vad, jag ska gå och vila nu. Så då blev det att den andra kvinnan fick kolla den här digitala workshopen, det funkade inte. Nej. Jag blev också sjukskriven tätt därefter. Mm. Men det var så himla, och då var det flera som skrev, det var så modigt av dig att du vågade dyka upp och att du också vågade avbryta. Så att det är liksom, det är viktigt. Det är viktigt att våga, sen är det inte så bekvämt alla gånger. Men nej, ibland behövs det.
Ja, verkligen modigt och fint. Jag tror att det är jätteviktigt att vi som jobbar med det här också visar att bara för att man lär sig att visa sårbarhet eller visa medkänsla så betyder det inte att man är på topp hela tiden och är en perfekt människa med perfekta barn. Utan att vi vågar visa att det fortsätter att gå upp och ner. Hur mycket vi än lär oss, det gäller att fortsätta finnas där för sig själv.
Det är ju det, verkligen. Så det, och den här sårbarheten är någonting som har drivits vidare. Jag har ju en egen podd nu som heter Soul Coaching-podden. Och den är ju förankrad till egentligen det stora uppdraget kring sårbarhet. För där bjuds du in som lyssnare till mitt coachingrum.
Mm.
Så där kan man också få smaka på hur jag jobbar. Och så som jag plockar in sårbarheten i mina samtal är ju jättemycket via empati. Hur kan jag lyssna genom hjärtat, ställa frågor genom hjärtat och våga vara så öppen som möjligt för olika typer av vägar. Och verkligen kommunicera med klientens kropp, själsliga kropp och det hela alltet. Så att det är väldigt fint. Och alla är så modiga som kommer in i det rummet när de vet att det är många som sedan lyssnar också.
Ja,
Det känns
verkligen.
som ett viktigt uppdrag. Och det är också en del i det här att kunna känna att, aha, jag är inte ensam. Jag är inte ensam om det här. För det tänker jag också är en stor del i, om man tänker resultatet i att vara sårbar, varför ska jag vara det? What's the point? Du vet, jag, Oprah Winfrey sa det så fint att så här, sårbarhet är liksom som en byggsten i självförtroende. Att när vi vågar exponera oss och visa upp för världen vilka vi är, då kommer vi också märka att vi är väldigt lika andra människor. Vilket gör oss liksom förstådda i, oj, hon eller han är som jag. Och det ger oss lite självförtroende att fortsätta våga show up där för världen. Att vi inte behöver korrigera oss eller förändra oss för att komma till det där rummet igen.
Nej. Ja, och jag länkar till Sandras podd här under om ni vill kolla in det, och det tycker jag ni ska göra.
Tack, fint.
Ja, men verkligen modigt av dem att komma in och vara med oss där i podden och
Ja,
prata.
det är ju verkligen det.
Ja.
Det har varit väldigt fina förändringar även i det. Jag vet någons förälder som hade lyssnat in på sitt barns då coachingsamtal och fått en större förståelse för den personen. För det är också fint, då får man fluga på väggen som förälder. Att liksom lyssna in på ett samtal mellan två. Där du som förälder inte behöver vara närvarande. Där du bara objektivt kan lyssna. Det tror jag också är väldigt kraftfullt. Nu förstår jag henne lite mer. Eller okej, ingen avbryter, det är liksom inga värderingar eller laddning. För det är ju jag tillsammans med den här kvinnan eller mannen. Så att det blir kraftfullt.
Ja, vilken lyx, det skulle jag vilja få höra med
Ja,
mina
eller
barn.
hur?
Ja.
Verkligen. Ja, det.
Vad är det bästa med att jobba som coach inom sårbarhet och det du jobbar med?
Ja, men det bästa är att jag ständigt går runt med en känsla av att jag gör världen till en bättre plats. Ja, det är en känsla av att sprida kärlek. Och även, ja, det är som att jag känner att jag är i ett mission konstant av att jag gör världen till en bättre plats, det skulle jag säga är. Och det behöver inte alltid betyda att det är som vi pratar om, att det alltid är så att vi går ifrån ett samtal eller en workshop eller föreläsning med positiva känslor, men vi kanske kommer ifrån där med lite ökad acceptans och att någonting har hänt. Jag vet en workshop här jag höll för några helger sedan, då slutade det med att 90% grät. Och det kanske inte var så här det de hade tänkt att de skulle göra när de kom dit, sen blev det så. Men det är också, då har man också skapat ett safe space som vi pratade om, där den här gruppen också kom närmare varandra och har sett varandra gråta. Så att det blir en förvandling, någonting händer i rummet, det blir en ökad acceptans. Och där var det också mycket duktig flicka. Så att där kunde man verkligen tydligt se transformationen i att oj, allas kläder blev lite luftigare i form av att man fick se andra sidor av varandra. Vilket gör att man också, tror jag, har större access till glädjen också. Så det är hela tiden att tänja på det här känslospektrat. Hur kan jag våga möta min ilska och min sorg? För att också på så sätt kunna möta ännu större känslor i glädje och eufori och så vidare. Det hänger ju ihop.
Ja, verkligen. Och jag vill ju passa på också att fråga innan vi avslutar om du har testat tapping.
Ja.
Du har det?
Ja,
Ja.
det har jag.
Ja, vad tycker du?
Jag tyckte det var jättespännande. Det var faktiskt en upplevelse som jag ville, en emotionell upplevelse som jag ville bearbeta. Där jag kände väldigt mycket skam för typ 2,5 år sedan kanske, 2 år sedan. Ja, jag kom hem och jag kände att jag hade gått lite över en gräns, lite såhär momshaming. Jag hade liksom sagt någon kommentar som jag kände bara nej, men nej, det där var lite dumt kanske. Det var mycket, jag kunde inte sortera i om jag kände, att det var rätt gjort eller fel, men jag kände liksom en stark skamkänsla i kroppen. Så då provade jag tapping. Jag hittade någon, jag vet inte vilken app det var, där man kunde hantera skam genom tapping. Och det var ju jättefint. Alltså det var verkligen så förlösande. Och efter det så grät jag jättemycket. Det var som en otrolig release för hela systemet. Och sen kunde jag också se situationen. Det var som att det bjöds in fler känslor än skam. För skam kan ju verkligen kidnappa, tycker jag. Alltså det är en sån här liksom toxisk känsla nästan, att man bara, man stryps av känslan. Och då helt plötsligt kunde jag se, ja men jag kunde se varför jag sa den här kommentaren. Det var av kärlek, men det blev lite knasigt kanske i situationen. Och jag kunde känna en ökad medkänsla mot mig själv. För att det var som att det bjöds in mera andra känslor. Och inte bara kidnappad av en känsla. Så det var som en syresättning, upplevde jag.
Ja.
Av mitt system. Så det var jättefint. Och
Ja.
sen vet jag att jag hittade dig. Just att du höll på med tapping. Kom in på, men bara för något år sedan. Och då blev jag så supernyfiken och bara wow. Men jag har inte liksom utforskat det så mycket mer än just den där händelsen.
Nej, okej.
Jag tycker att det låter jättespännande och jag
Ja.
tror att jag vet att det är kraftfullt.
Ja. Ja, vad fint att höra. Ja, det är ju verkligen så himla bra att kunna ta till sig det här när det kommer som kraftfull skam. Att bara kunna sänka, som att vrida på volymknappen på den och låta det
Exakt.
andra komma fram.
Ja, det blev en form av reglering och även att det bjöds in mer andra typer av känslor, liksom, verkligen.
Ja.
Så det var väldigt bra verktyg i den stunden.
Ja. Ja, vad roligt. Är det något mer du vill ta upp innan vi avslutar? Någonting som lyssnarna ska ta med sig?
Bara en uppmuntran till att också om man känner att man kör fast i livet på olika sätt, alltså känner sig stagnerad, att det kan vara kraftfullt att titta på vilka områden undviker jag vissa känslor, eller i vilka områden undviker jag kritik, och hur ser jag på det här med sårbarhet, för det kan vara en nyckel liksom till att komma vidare i, jag menar, när vi känner oss fast på olika sätt, för det kan vara någonting vi behöver liksom våga exponera oss i för att komma vidare. Och man kan alltid skriva till mig och bara skicka ett DM eller skicka ett mejl och dela om det är så att det här avsnittet kanske har väckt någonting i dig eller väckt frågetecken eller man vill komma vidare i sitt arbete. Men jag verkligen uppmanar alla i att om man vill ta ett par första steg i sårbarhet, så kommer jag tänka på en sak nu som kan vara ganska skön att ta till, och det är egentligen bara att sakta ner. Alltså, och det låter ju som att det är jätteenkelt, bara sakta ner, men att våga sakta ner och vara närvarande i livet är också en sårbarhetsövning, för det är verkligen att vara närvarande med allt som sker, både inom och utanför oss själva. För det är ju många av oss som är rädda för det är en slags kontrollförlust också, att sakta ner. Att så här, vad händer då? Det är en viktig, viktig komponent att våga göra. Så det kan också vara tips i när man vill närma sig sårbarheten.
Ja.
Mm.
Ja, verkligen. Och då är det lättare att upptäcka känslor och
exakt.
man egentligen känner. För man kan ju tro att man känner
Verkligen.
på ett sätt, men egentligen är det inte alls så.
Exakt. Och det är verkligen. Och sen tips om du är i relation eller om du är med någon kompis och vill utveckla er relation i sårbarhetens tecken, så är ju verkligen eye gazing någonting som är fantastiskt. Där vi sitter och tittar varandra i ögonen. Man kan ju sätta klockan på 1 minut eller 2 minuter eller sen komma upp i och verkligen bara observera, titta in i vänstra ögat. Okej, vad händer i mig när jag tittar in i den här personen? Blicka inåt. Det är ju en av de mest kraftfulla övningarna i att verkligen se sig själv och se andra.
Ja.
Det brukar jag ha med på mina workshops. Så det är ju alltid väldigt mycket som händer i rummet.
Ja, oh, gud, det måste vara väldigt kraftfullt. 20-åriga jag hade dött.
Ja, men eller hur?
Haha.
Och det här kan man göra på sig själv också. Man kan ju titta sig själv i spegeln.
Ja.
Så det brukar också vara en sån. Då kan det också komma en och annan tår ibland.
Ja.
Det är eye gazing med dig själv eller eye gazing med partner eller vän eller sådär. Det vet man ju själv, du vet, när man går på tunnelbana, bussen. Det är ju någon helig regel med att om man tittar längre än 3 sekunder på någon, då blir det liksom lite awkward.
Ja.
Så att våga bryta igenom det där, det är verkligen sårbarhetens kärna.
Ja. Ja, om man gör med sig själv i spegeln också, brukar jag säga att man tappar också samtidigt.
Det låter ju kraftfullt. Det är ju en kombo.
Ja, precis. Och pratar högt med sig själv. Säger sig snälla saker.
Det
Då
låter ju som en
händer
härlig.
mycket.
Ja, det är ju fan vad fint.
Ja. Ja, om man vill veta mer om dig då, eller kontakta dig, vart hittar man mer?
Ja, men jag är mest aktiv på Instagram. Där heter jag Sandra Agemo. Och sen även en hemsida, sandraagemo.se, där man kan läsa mer om coachning och så vidare. Och sen hittar man ju också mig via Soul Coaching-podden som finns både på Spotify och andra appar. Liksom. Och du kan alltid mejla mig, hej@sandraagemo.se. Och de uppgifterna hittar du också på hemsidan. Eller skriv ett DM på Instagram.
Ja. Vi lägger länken här under också så det är lätt att klicka.
Toppen.
Ja, tack så jättemycket för att du var med och pratade här idag. Det har varit jättespännande och intressant. Tiden har gått jättefort.
Ja, men tack för dig. Tack för att du höll space. Det var jättefint.
Ja, säger vi hej då.
Hej då allihopa. Tack för att ni har lyssnat.
Ja, tack.